Utan dig hade jag inte. Av Birgitta Holmberg. Inläst av Veronica Korba och producerad av Bokea. Förord. Att vara förälder eller anhörig till ett sexuellt utsatt barn är något av det svåraste man kan råka ut för. Hur hanterar man alla svåra tankar och känslor som dyker upp och rädslan för framtiden för det barn man älskar? Kommer hon att klara det? Känslan av att ha blivit så fruktansvärt sviken av en partner som man en gång älskat och skaffat barn med. Tankar på att en livskamrat utnyttjar sexuellt ett gemensamt barn är svåra att bära. Då mitt barn började berätta vad hon utsatts för slog jag bort tanken. Jag sökte egna förklaringar till min dotters berättelser och hennes mående. Hon mådde dåligt på grund av vår separation. Hon längtade efter sin pappa. Jag hade jobbat för mycket och inte visat henne tillräckligt stöd och kärlek. En dag stod allt klart för mig vad som hade hänt och hela min tillvaro brast. Livet skulle aldrig bli sig likt, trodde jag. Går det att må bra för ett barn som utsatts för sexuella övergrepp? Frågar jag mig själv många gånger. Vad krävdes av mig som förälder för att min dotter skulle kunna leva ett någorlunda bra liv? Det värsta hade redan hänt, så jag måste försöka leva så normalt som möjligt. Framförallt se till att min dotter skulle få leva som alla andra barn, tänkte jag. Svårigheterna med situationen var ju alla utredningar, polisförhör och terapier vi var tvungna att gå igenom. Hur skulle man kunna leva ett normalt liv efter alla utredningars slut då ingenting var bekräftat och samhället inte hade satt ner foten? I framtiden låg det på mig som mamma att agera rätt, att inte leva i ett fortsatt kaos, att se barnet som alla andra barn, att våga ställa krav på min dotter. Det var svårt, men totalt ett måste för att hon skulle få ett bra liv. Jag måste sköta om att inte älta och prata om pappan så att barnen hörde. Jag måste även förbjuda mina äldre barn att diskutera något om pappan inför min yngsta dotter. Hon var i alla fall en del av honom. Min dotter gick i terapi. Hon fick lära sig att prata med terapeuten om pappa och det han gjort mot henne. Jag blandade mig inte i deras samtal eller läste journaler. Terapin var Sannas. Hon skulle känna sig trygg att berätta utan att allt skulle delges mig. Jag kände mig trygg med vetskapen om att psykologen hade anmälningsplikt om någonting nytt skulle framkomma. Skogen blev en tillflyktsort för mig. Vi tog långa promenader och Sanna samlade grodor och tittade på myror och njöt av friheten i naturen. Vi smakade myrsyra, plockade svamp och bär. Varje dag efter jobbet gick vi på våra upptäcktsfärder. Sakta men säkert hade livet kommit ikapp oss. Nu hade det gått 25 år och vi mådde riktigt bra. Jag hade redan fyllt 70 år och livet hade gett mig många barnbarn. Sanna var gift och hade barn. Livet lekte och allt det gamla hade vi lagt bakom oss. Men då kom samtalet som förändrade allt igen. Kapitel 1. Tystnaden bröts av en skarp telefonsignal. Sanna stod på displayen. Mitt hjärta stannade. Hon brukar inte ringa så sent. Hade det hänt någonting? Alva, hennes dotter, hade haft besvär med falsk krupp. Hallå? En stilla snyftning var det enda som hördes. Vad är det? Har någonting hänt? Frågade jag. Gråten i andra änden av telefonen blev starkare och starkare. Rädslan tog tag i mig. Mamma, pappa sitter häktad för övergrepp på sin nya dotter, fick hon fram till slut. Allt svartnade för mina ögon. Sten ringde och talade om det för mig, snyftade Sanna fram. Sten är Nils barn från hans första äktenskap. Sten är idag i 50-årsåldern och har även en äldre bror, Stig, med samma mamma.